Under 90-talet jobbade och levde jag nära tvillingbröderna Torsten och Rickard Flink. Tills vi alla tre gick skilda vägar under ganska dramatiska omständigheter. Nu, 20 år efter att de sist pratades vid, gör jag ett försök att få dem att försonas. I en podcast som jag hoppfullt har döpt till Återföreningen.
Återigen gryr dagen vid din bleka skuldra.
Efter den första inspelningsveckans bråk så verkar någonting ha hänt. En varmare ton. Så jag styr in dem på ljusare minnen. Än en gång tillbaka till tiden innan deras liv blev så komplicerat.
Du, kom du ihåg det här med tjejer? När vi då kom upp i puberteten och allt sånt där. Och vår ibland dumma, ibland kloka mor sa så här ju till oss. Ja, ni pojkar. Hon kunde lika gärna sagt, ja, ni pojke va? För jag var ju uträknad. Det var ju så, jag hade ju inga flickor. Jag såg konstigt ut och hade bara ett stort hål i munnen och i ansiktet va? Stor jävla mun. Och var ju väldigt oattraktiv för flickor. Medan du då hade alla vinstlotter. Men då sa hon i alla fall så här till oss. Ja, nu när ni ska börja hålla på med sexualitet och så får ni tänka på att skydda er. Och sen ska ni veta att kvinnor ska akta sig för män med klackring. Och män ska akta sig för kvinnor som tycker om katter. Kommer du ihåg att du sa så?
Nej, absolut ingen aning. Nej, absolut ingen aning.
Nej, men så sa hon i alla fall. Sen var det då dags. Du skördade ju den ena efter andra vinsten, va? Medan jag låg där hemma och lyssnade på Tore Skogman. men sen så sa du en gång att nu ska min bror med på den här festen. Och blir det inte så, då kommer jag inte. Han får väl följa med. Och... kom du ihåg då att jag ville att du skulle lära mig att kyssas? Och då så sa jag, jag är ingen bög heller. Så, nej, jag kan visa här på fönsterrutan, sa du. Och det var vinter, smärkallt va?
Gick det så långt?
Ja, men vi var inne i ditt rum till vänster alltså på kryssarvägen. Och du öppnade rutan i smällkalla vintern, minusgrader. Satte munnen på utsidan av fönstret och visade med tungan hur man skulle göra. Och det var bara det att jag missuppfattade lite av det där. Och det kommer nu att visa sig när jag berättar följande. Så kommer då denna hippa, eller vad det kallades. Och det skulle göras någon ryska postvariant. Och du drog den där. Och med bland dessa flickor så fanns den mest populära flickan, Eva Lundqvist, även kallad Patanova, för att hon har stora bröst, va? Och alla ville ha henne. Tack dessa gigantiska bröst. Och då så tog du flaskan. Det var en kolaflaska, kom ihåg. Och så började och rulla den, va? Vad som händer då fall när du rullar den här kolaflaskan och vi pojkar och flickor sitter där. Och jag är ju jättenervös, för jag ska nu praktisera det mästaren har lärt mig. Hur man slätar. Och du alltså hade varit sån här bookkeeper, fan, det heter en sån där som... kan inte jag få tala till punkt, Rickard?
Är det jag som är mästaren, eller?
Ja, enligt mig var du det då, när du lärde mig att kyssas.
Ja, fortsätt.
Och du fuskade ju hela tiden, va? Med den här flaskan, så att den hamnade på mig. Och då, jaha, det var Torsten som ska till här nu, ja. Och där, och där sitter Eva Patanova. Ja, vad väljer ni för något? Jag bestämmer att det blir en långtradare. Och det ska det bli. Så vi andra, vi går väl ut och så hoppas att det går bra för Torsten och Patanova här. Så, och då var det så att... Alltså jag var ju så livrädd när jag satt bredvid henne. Tills hon sa efter 2 minuter, Ska jag inte göra något? Jo, nu ska jag göra det. Och så mindes jag då vad mästaren hade lärt mig här på det här minusfrusna fönsterglaset. Och jag gör nu detta fel, va? Lyssna nu. Jag drar in andan Och sen så bara sätter jag munnen över hennes mun, va? Som jag har 10 gånger större mun än henne. Och så kör vi, va. Och sen så är det bra. Och då jaha, det var klart, kommer du in, va. Och då säger jag, ja, det känns riktigt bra. Det känns riktigt bra, tänkte jag, fan, kanske så. Och så åker flaskan runt igen, va. Och du fuskar den här gången och, jaha, det var Torsten som fick den igen här. Ja, då är det väl en långtradare på pattan den här gången också, i repris. Och då säger hon så här, jag vill inte pussa honom för han fiser hela tiden när han pussar. Det var alltså så att jag trodde man skulle dra in andan. Och så där, pff, åker ut där, stackars lille Torsten. Ja.
Men så här, du passerade där en gräns där sak jag inte vill höra faktiskt. Så här. Pruttade du också?
Jag pruttade i mungipan. Jag trodde man skulle hålla andan hela tiden, ja. Ja, det var det du gjorde på pojkrumsfönstret på Kristianvägen i Huvudsta, tyckte jag mig se. Men jag såg fel.
Du var så extremt dum i huvudet att du tog efter, eller?
Jag var extremt livrädd, Rickard. Alltså, jag var ju inte van att vara nära en flicka, det vet du. Jag var ju det förutom...
Jo, men vänta, Torsten. Ja. Vet du? Så här, okej. Okay. Formulär 1A. Mm. Hur osäker man än är, så kan man ju kanske räkna ut att så här, prutta i huvudet, det är så här, det är ingen så här, så här.
Prutta i huvudet, det var bra.
Det är inte så sexy.
Nej, men du, jag tror att jag har tagit igen det där lite med åren på andra sidan.
Ja, vi är några som vet det.
Kommer du ihåg Floby, Falköping?
Ja, det kändes som du skulle ta upp det sekunden innan.
Kommer du på när vi stod så här, kommer du ihåg? När vi stod på stationen.
Gråt inte, Rickard. Gråt inte, Rickard.
Ja, nej, men du sa du var så här, för du grät. Jag gjorde inte det.
Ja, jag vet.
Jag är ju ändå så här lite tuffare än du. Så här.
Ja. Och så kom sommarmamman. Sommarmamma Stina kom och hämtade oss och då sa jag.
Och så sa du så här, men Rickard... Nej, men det var du hade rätt faktiskt. Så här, gråt inte, Rickard. Det går snabbt. Så här
sa jag, som jag minns det. Att det var i Falköping. Stina, sommarmamman som skulle ha oss 2 månader på bondgården, kom. Och då så stod jag och höll dig i handen och så grät jag och sa så här. Gråt inte, Rickard. 2 månader går ganska snabbt.
Men det gick inte så snabbt för 2 månader. När man är i den åldern.
Vi var 5 eller 6 år.
Ja. Det är en ganska lång tid faktiskt.
Det är en oändlighet.
Ja, och då får man ju fråga sig så här, varför blev vi ivägskickade?
Ja, det har jag undrat också. Det är inte bra för 6-årigt barn.
Nej, men det är ju så här misshandel.
Men det började ju inte då, Rickard. Det började ju 4 år tidigare i Småland. Ja. Vi var 2 år då. Detta till trots, detta brott som utsattes för på ett sätt. Jag skulle inte vilja ha de där somrarna ogjorda. För vilka jävla grejer vi var med om. Vi fick lära, alltså, till exempel nära naturen vi var. Vi visste hur en galen höna skulle bli helt lugn när vi tog upp den och tryckte på en särskild punkt, va? Så att den blev paralyserad, kom ihåg det?
Vi kunde ju rida på kalvar.
Kalvar och suggor. Redo, ja. På. En kalv tyckte så mycket om mig så att de följde med mig in i huset, kom ihåg det?
Nej, det kommer jag. Jo, det kommer jag faktiskt ihåg när du säger det.
Ja.
Det är sötnosa.
Och sen då, vi hade ju inhyst i den här bondgården, bodde ju Sveriges sista livegne dräng, va? Söderberg. Jag kommer inte ihåg vad han hette för namn. Söderberg.
Ja, nej, han hette Söderberg. Vi sa aldrig någonting annat. Så.
Kommer du ihåg hans drängkammare?
Ja, det är klart.
Det var ingen elektricitet. Under sängen så stod 2 stora sådana här korgar. En korg full med Göteborgs prima fint snus och i den andra strösocker. Han blandade ju det där.
Men kommer du ihåg så här, när så här varubilen kom?
Ja, Pigrells.
Ja, Pigrellen.
Ja, han pissade ner hela grusgården där.
Det var så nödvändigt att göra liksom.
Det var fantastiskt de där. De var dubbelt så stora som dagens husbilar. Men det var, när man gick in där så fick man ta en korg i början och gå runt som ett snabbköp. Kommer du ihåg det?
Ja.
Och han sa alltid, den här handlaren, han ville att man ska handla med. Så han sa hela tiden, ja, och så ska jag ha en liten bit falukorv. Och, så kan jag, och.
Och, vad ska vi ha idag? Och, så. Ja, vi typ så här klara så här och ja. Ja, men det var tider, eller hur?
Ja, och så talade Söderberg behandlades ju väldigt väldigt illa, kom ihåg det.
Idag skulle jag säga att det är direkt brottsligt.
Ja. Han tog ju ut sin aggression på djuren ju. Alltså när jag och du, när vi gick och hämtade korna till mjölkning ju. Vi laggårdsingången där i alla fall, när vi kom med de här 25 djuren då på rad och vi var duktiga på det här, de gick ju på rad där. När de började gå in då mot laggården, då stod ju han med en käpp och slog på dem och bara helvete. Och vilket jag förstår, alltså rent alltså, orsaken förstår jag, sen är det inte acceptabelt, men att han gjorde det för att han behandlades så illa. Jag kommer ihåg att han fick smuggla in någon brödbit när Stina inte såg, så han skulle ha till senare på kvällen. Och sen när härskapet då så att säga var borta och vi satt och såg på Fårsättsagan eller allt vad det var, va? Då gick han ner och tittade med oss, kom ihåg det. Och så hörde han bilen på långt håll komma, bara sprang han iväg, va? Han fick inte vara där. Han behandlades mycket illa.
Varför pratar du om det?
Nej, somrarna i Trävattna, Floby. Jag vill inte ha dem ogjorda, så här.
Nej, inte jag heller faktiskt.
Jag tog ju tjuren där som slets en gång i ringen och gick in med den. Med honom.
Fast vet vem det var? Vet vem det var?
Nej.
Det var inte du, det var jag.
Jaha, okej.
Okay. Var inte så explicit.
Okej. Okay. Jag ska stämma ner tonen lite kanske. Så stäm ner tonen, Gloster.
För om inte jag är. Om inte jag är kung. Om inte jag är kung. Vem är då kung?
Det var alltså Rosornas krig. William Shakespeare kan man. Den olärde, den obildade får veta, tycker jag.
Ja. Försök slå mig upp sånt. Det har ingen chans till.
Nej. Jag kan ju ingenting om pjäser.
Nej, för du är ju bara skådespelare, eller hur?
Ja, precis.
En rucklare, kan vi sträcka oss så långt?
Ja, det kan vi göra. Du, kom du ihåg när vi sålde korv då på Råsanda?
Ja.
Du var ju alltid i en annan division än jag och Stefan Kennegård, som sedermera blev landslagsspelare i handboll. Vi två låg ju alltid bra mycket över er andra, det vet du ju. Jag vill minnas då, medan du sålde 60 korv så sålde jag ju 1000. Det var lite skillnad på det, kom du ihåg det?
Jo, jag kommer ihåg det.
Ja, och vad jag tänkte på, alltså, jag var ju späd ju i min kropp, var Kennegård, han är muskler redan då som en jävla kroppsbyggare, så det var inte konstigt att han, men att jag lyckades med, och inför pausen där, de här lådorna som man ställde i en låda så att säga, med gasolkök under, inför pausen så körde vi i alla fall, jag och Kennegård, alltid två lådor, en på ryggen, och de här jävla trapporna som gick rakt upp i luften på östra sidan då på Råsunda stadion, va? De gick ju rakt upp i luften. Och allra högst upp så satt Cornelis Vreeswijk en gång, skulle ha en korv, kommer jag ihåg. Men jävla, och den enda, vi fick gå upp för hans skull för en jävla korv. Men i alla fall, i pausen då så tog man den bästa platsen. Och då hade jag två lådor, va? Och då ställde jag en låda där jag hade på ryggen. Den jag hade på magen, det ställde jag på plats. Och det var en polare, det var Mikael Engberg, som vaktade den när jag gick in och pissade. Med den andra lådan framför mig, va? Och när jag kom in där till pissaren, va? Så välter hela jävla lådan i pisaren med 120 korvar. Och så stoppar ner alla och ser ut och säljer. Var korven god? Ja, prima korv. Sen alltså jag kommer ihåg jag slet, va? För alltid efter matcherna då fick vi köpa all korv som var kvar, va? För det första så var det roligt att se mina och Kennegårds sedelhög.
Vad hette han? Vad hette han som sålde korvarna?
Hultén.
Ja.
Ja, han hade en konstig blick när han tog i korven för att känna om det var varma. På mitten var det var alltid trevligt att räkna. Jag och Kennegård, våra sedelhögar låg ju 10 gånger högre än era. Vi låg ju på några 1000 per match medan ni låg på 200. Och det var ju... och sen, alltså jag åt säkert 30 korvar, vet du, med massor med senap på. Alltså jävla vad vi brände. Du åt ju bara en, två. Du visar ju hur mycket du jobbade. Ja,
fan. Så är det här någon slags komplott för att jag ska...
Ja, nej då. Utan det var bara sanningen, men det var ju roligt. Du var ju bättre i många andra sammanhang. Just på korvförsäljning var du inte det.
Nej, det fanns faktiskt saker jag inte var bättre på.
Ja.
Vet du en grej, så här? Vet du en grej?
Nej.
Jag tycker om det.
Ja, det är samma, Rickard.
Jag gör verkligen det.
Ja.
Den sjunde inspelningsdagen är den finaste hittills. Bröderna är nostalgiska och skrattar tillsammans. Men dagen efter har någonting hänt. Det är som att det varma samtalet innan inte har skett överhuvudtaget. Nu är de dels ofokuserade och röriga, men framförallt stingsliga.
Men fanns det någonting av att ni då möttes och wow, nu ska vi båda bli pappor? Alltså, var det en upplevelse som ni upplevde tillsammans? Eller var det här en period då ni inte...
Fick du först?
Ett och ett halvt över.
Fick du före mig? Det tror jag inte.
Garv du?
Nej, det är en fråga. Ingen ironi och inget tjafs. Ingen sarkasm.
Ja, visst. Fris.
Nej, men det var det inte så. Och det är ju så här, ja, men vad roligt att Torsten ska ha barn. Det är fantastiskt, verkligen.
Nej, jag började och säga att det var mycket speciella märkliga omständigheter. Och det fortsätter ju vara. Så att,
och din relation.
Och just var Felice omlangar, så är det på det.
Det är någonting som så här, genom åren har fortplattat sig.
Vad tar jag? Jag sa ja ju till det här barnet, som sagt. Jag ska självklart inte göra motstånd. Om du vill ha
för det här barnet. Vad du säger?
Jag säger så här att...
Du utgår från att jag vill dig illa nu, eller hur?
Nej, det är inte så.
Det vill jag verkligen inte.
Klart av, hörde jag. Det känner jag, så det är helt okej. Det här märkliga sättet då, som på det sättet och hur de omständigheterna som föreligger den här polisbeteendet.
För sen kommer ju också Betty, eller hur?
Men jag kommer hela tiden av mig, Richard. Jag var inte på mig från att jag måste hinna tala lite också innan dessa kommer.
Jo, fast vi gör en podcast och jag tror inte folk är så intresserade av att lyssna 30 minuter extra på att sen kommer vi till nästa flicka då. Och det är konstaterat nu att du och Annika har en bra relation.
Jag vet, det är jättebra att du liksom plötsligt vet allting om podcaster och så vidare efter att ha varit offside ett antal dagar. Va? Kan du inte lugna ner dig lite så? Det är liksom ett svävande det där. Och plus att hon är ju fullständigt upptagen då med
snippan, din båt, ja. Din
jag
båt,
så här, typ. Hör ni att jag då var på väg att säga
den? Vad var hon upptagen med, Torsten?
Men hur snackar du? Vad talar du om?
Jag håller inte på med dig nu.
Vad är det du håller på med? Vad håller du på med?
Snipa heter det.
Va?
Det är en båttyp. Det är en väldigt svensk båttyp. Vad sa du att hon... Då hörde jag...
Jag har inte sagt någon snipa. Vad talar du om för? Nej, men vad fan är det här liksom? Lägg av, sluta. Lyssna på vad jag säger istället. Jag sa så här. Är du med, Sigge?
Ja.
Alltså det underlättar om du öppnar munnen, Torsten.
Vad sa du?
Det lät väldigt mycket som snipa.
Nej, men sluta nu. Men Rickard, nu får du sluta vara magister om det ena och andra så går på vägen. Nu måste du liksom ta det lite lugnt här. Annars kan vi inte fortsätta. Ja.
Nej, men jag backar. Jag tycker jag har
backat. Nej, du backar redan. Inte tugg. Du fortsätter bara framåt.
Varför gör alltid till en story?
Förlåt, nu hör jag inte.
Nej, men du gör allting till en story. Du måste...
Nu tar du väldigt nära, mycket är väldigt långt ifrån, det vet jag inte, men hör det gör jag inte.
Jag ska inte regissera dig, jag ska inte sufflera dig heller liksom, så här. Men ofta när du ska beskriva några viktiga skeenden i ditt liv, då gör du det till så här, en story så här, ibland gör det ont.
Ja, ibland gör det ont, det är mycket riktigt. Men hörru du, jag har nog redovisat för att jag har gjort lite ont. Ja. När jag talar om ett utanförskap och allting. Sen när du upplever jag står och så det kan jag väl hålla med. Jag tror att jag är långt ifrån ensam om det. Det är väl på något sätt att jag...
Men man konverterar och det är då det blir intressant. Om man inser det då, att man faktiskt gör det. Det här, nu blir det så jobbigt så jag måste konvertera det till någonting annat.
Jag vet inte hur kommentera i det här fallet.
Så min fråga var naturligtvis, hur kändes det att få barn?
Mm.
Och jag försöker redovisa det nu på mitt sätt. Ja. Så som jag talar och så som jag fungerar.
Baby, baby, baby. Verkligen. Men så var det så.
Vadå baby?
Men verkligen baby. Jag tycker om dig, jag älskar dig. Så. Inte mer så, inte mindre.
Nej, tackar vi för det. I alla fall, jag gör det lätt till en analytisk, intellektuell, liksom, från ett intellektuellt avstamp, mer än från hjärtats avstamp, absolut, inför andra. Alltså jag har svårt för det där med att, eftersom av den anledningen att jag har så fruktansvärt överflöd av, och så nära till känslan. Så,
ibland känns det som du gömmer dig bakom det.
Ja, självklart, självklart.
Att du inte har, jag har inga känslor, jag är så. Ibland kan man bara faktiskt, ibland är det så enkelt att man säger hur kändes det liksom.
Nej. Så det säger jag aldrig. Jag säger det som jag sa till dig för 30 sekunder sedan, att jag är sprängfylld, proppad av känslor.
Och ändå så kan du inte på ett adekvat sätt och relevant. Mm.
Och jag försöker förklara det så gott jag kan.
Men Rickard, visa oss då. För du har inte sagt så mycket om hur det känns för dig att vara pappa.
Ja.
Men okej, eller så här, du efterlyser ju smärta. Har det, hur känns det för dig när det når dig att ditt missbruk har påverkat dina barn?
Jag tror jag är helt säker på att mitt missbruk har ju liksom mer eller mindre misshandlat mina barn. Och sen kan jag låta hur gullig som helst och säga, pappa, kan jag få gå på så här, si eller så konsert, eller kan du fixa in mig där, kan du göra det? Och så här, det är klart jag misshandlat dem, så här, för mig är det självklart. Och det är ont. Och kommer att göra ont liksom till den sista dagen. Men då får man ju bara hoppas att liksom summan utav alltihopa, det är att man har gjort någonting bra också. Så här. Och i ditt fall, Torsten, så min vilda gissning, det är ju att jag tror verkligen att jag har gjort någonting bra för dem också, förstår jag. Mm. Så hur lite den sket i det liksom då, så är jag helt säker på att jag tror inte att det kan vara någon så här märklig gudomlig slump att båda blev skådisar.
Nej. Ja.
Förstår du vad jag menar då?
Ja.
Och så får de leva med sina sår.
Men har det kommit konfrontationer? Alltså Rickard, har du...
Du menar förutom att min äldsta son har sagt upp kontakten med mig? Du menar förutom det?
Då du har försökt förklara.
Nej, men jag har inte försökt förklara. Jag är idag, så jag tycker så här, om folk så här, typ min äldsta son, säger att jag vill inte ha med dig att göra, pappa, då är jag beredd att lyssna på det. Och ganska snabbt också. Så jag har aldrig beskrivit mig som någon väldigt enkel figur. Men jag hoppas och tror att jag har gett honom något. Och att det har varit roligt så här på resan. Men jag vet ju att jag har åsamkat honom skada. Det går ju aldrig att komma ifrån.
Jag tror min fråga är, jag undrar mer om det ligger som en molande sorg. Eller om det kan komma som ett slag. Alltså plötsligt så förstår man.
Nej, men så här, det är väl mer så här. Jag tror att frågan är nog den här. Att du har vetat det hela tiden. Och plötsligt så bekräftas den. Och då är det en annan match liksom. Det är ett annat spel. Ja, men så plötsligt så fattar man. Nej, men jag... Det där fattar hela tiden. Och nu får jag liksom tatuerat i pannan. Och det är ju så här. Det är en lätt match. Vet du vad man kan göra då som förälder?
Nej.
Man kan inte göra ett jävla skit. Mm. Bolla käften och gilla läget liksom.
Vad tänker du på, Torsten?
Jag bitvis alltså kopplar jag bort mig själv också dessutom. För att det är så befrämjat med
behängt med basiska känslor, va? De absoluta liksom urkänslorna, liksom att vara förälder. Och jag är som sagt alltså rädd för det, va? Men så att vi ses ju inte särskilt mycket, jag och Annika.
Men ska vi, eftersom på uppdrag
och vi,
av vår värda producent, avsluta det här. Torsten,
Hallå, kan jag få avsluta det här? Men det här är ett jobb, vad fan säger du? Nu har jag och Sigge bestämt att jag ska berätta klart den här historien. Och den tar ungefär, jag tar exakt 2 minuter från mig nu. Så att jag gör
det. En minut sen så var det 2 minuter. Men okej.
Ja, eller ska du lägga på så kan vi ta det.
Eller så ska vi kunna ända av också.
Vad sa du?
Ska vi koncentrera oss på jobb i 5 sekunder eller?
Nej, men du, hörru du, ska vi koncentrera oss på jobb? Hörru du, du har suttit där och druckit nu under den här inspelningen, va, igen. Och det är därför det är så jävla omöjligt att göra med. Vad fan håller du på med?
Okej, jag lyssnar.
Du blev rusad igen, ja. Ja, Sigge, vi lägger ner här nu för idag, tycker jag.
I pausen får jag en idé. När de är så här röriga så kanske de också har garden nere. Det kanske nu jag har en chans att få svar på de stora frågorna. Efter pausen gör jag ett försök.
Vi har ju pratat väldigt lite egentligen om rollerna mellan er under uppväxten och vad det är som då går sönder år 2000.
Vi gjorde det egentligen den andra dagen, va? Och då så var du så pass berusad, Rickard, så jag kommer ihåg överhuvudtaget att vi gjorde det.
Att vi spelade in, ja.
Ja, just det, att vi hade en del rörande våra roller i det som Sigge efter.
Ska vi börja där då? Så tar vi barnen sen. För jag tycker barnen är en lysande idé.
Ja, det är verkligen. För det är så mycket som ligger där.
Man reflekterar så mycket av sig själv i det.
Ja, det är arvet. Det är
arvet. Och sen tänkte jag då att man kunde liksom så här, någonstans i avslutningen kunde man ju då gå igenom så här, hur kändes det här? Och det är ju Sigges uppslag egentligen.
Nej, men någon unik upplevelse var det inte.
Säg inget dumt, Torsten.
Det är märkligt att säga inget dumt.
Men förstår du vad jag menar till att börja med?
Jag har inte riktigt koll på det, vad som är dumt och inte i det här sammanhanget.
Förstår du vad jag menar? Nej. Definitionen och liksom distinktionen mellan...
distinktionen och frustrationen. Alltså, nu är jag mer riktigt, nu får du ta det lite lugnare.
Men om jag frågar dig så här då, Ricka. Om du inte blev pappa då, när barnet föddes, hände det senare för dig? Att du tittar i spegeln och tänkte, där är en pappa. Hände det när senare i livet?
Ja, det hände ju så här, exempelvis med Vincent då, som är min äldsta son, så hände ju det så här 3, 4, 5 dagar efter. När jag drog ut så här ur Danderyds sjukhus med honom. Och då menar jag, det är en av mina största upplevelser. Och det förändrar ju allt naturligtvis. Det gör det ju. Men sen hur tar man hand om det? Och sen så... Och jag tänker också så här... Det var inte direkt så att vi blev mindre sugna på flaskan eller whatever, vad som helst. För att det hände, utan det försiggick ju samtidigt. Det försiggick parallellt.
Okay.
Hur påverkar det din relation till barnen? Så det är en bra fråga.
Vad påverkar, skulle man säga, påverkar min relation till barnen?
Ja, att du fortsätter vara missbrukare. Och att du sen fortsätter med det i rätt många år. Och vad var din tanke om när du fick barn? Vad kände du då?
Det var väldigt märkliga omständigheter. Under väldigt märkliga omständigheter som jag blev far. Första flickan i alla fall.
Öppna munnen och ansträng dig nu, Torsten. Öppna munnen och ansträng dig. Fortsätt.
Vad sa du för?
Öppna munnen och ansträng dig. Sludder är okej, men det finns gränser för det också.
Ja, men väldigt vad du är igång idag med det ena och det andra. Ja, du, jag är jätteläst om jag sluddrar, men jag talar så här. Det kan bero på att jag har en tand där framme som gör att jag finns en viss skerljud, att jag läspar och så. Nej, jag är igång här. så öppnar man den själv och anstänger öronen och så lyssnar du istället.
Energi. Okej, svara igen då.
Men då har du väl det för tre i så fall idag. Och det kan väl behövas.
Nu blev det känsligt, eller?
Känsligt?
Kände du hur du så här darrat till lite?
Ja.
Du har så här känslighet.
Ja, just det. Det blir bra med det där. Stäm ner tonen nu för fan. Och lyssna istället.
För om inte jag... Om inte jag är kung, vem är då kung?
Det där har vi ju redan tagit, Rickard, om du minns det. Du minns ju ingenting.
Du har snott av dig, tror jag.
Ja, alltså, jag måste det går in lite för mycket nu och hackat sönder här innan. Va? Det är bättre att jag får berätta det här, så som jag berättar så kommer det. Men ja, vet du fan, vi skiter i det, så att säga. Vi säger så, tack.
Ja.
Bara några sekunder efter att Torsten har lagt på så får jag ett sms från Rickard där han skriver att det blir ingen podcast. Han skriver att han har hoppat av det projektet nu. Han accepterar inte att Torsten slänger luren i örat på honom, skriver han. Och han skriver att den här poddinspelningen har bevisat för honom att Torsten är precis samma person som han var förr. Det finns inget hopp. I'm out. Vi inledde snabbt ett krismöte på Perfect Day där Torsten inledde med att berätta hur han tycker att jag och redaktionen ska göra för att få tillbaka Rickard. För att locka tillbaka honom.
Jag tycker att ni ska gå honom till mötes, lalla med honom lite, att han är kungen i gänget. Gärna. Va? Han vill ha det så. Han vill ha det så. För nu är han, nu har han just så mycket alkohol i sig. Jag tycker att vi gör så här. Nu är det tid för daltning. Det här är min, utifrån detta krisläge som nu är. Så är det tid för daltning. Efter det så läggs verksamheten ner av det slaget idag. Det är ingen idé att försöka. Det är bara mitt förslag. Jag vill bara säga en sak
till. Nu ringer jag Rickard bara.
Jag vill bara säga en sak. Vänta, kan du gå? Klar på?
Ja.
Jag vill bara säga en sak, Sigge. Hans psyke är inte lika stabilt som utav, om man säger så. Och då har jag ändå gjort allt för att göra det fladdrigt, va? Med så mycket heroin och liksom allting. Men jag är alltså så jävla stabil i min psyke. Det är därför jag har klarat av droger utan att det märks på mig idag. Förstår jag? Snarare så. Till exempel en av mina huvuddroger var ju amfetamin, va? Amfetamin ska man ju... Alltså, amfetamin är det som bränner mest, sprit bränner mest i alla celler, sen kommer amfetamin. Ska man ta amfetamin måste man ha ett psyke som är så starkt, va? Alltså det måste ligga långt utöver medel, va? För att klara av det, annars blir det liksom psykos. Och jag har dragit in mig så mycket amfetamin och du skulle inte märka det, va? Om jag skulle kunna sitta nu och förstår du? Mm. För att dels för att jag har ADHD och dels för att jag behöver det. Och det, men Rickard skulle liksom, alltså, han är inte mer än normal i psyket, medan jag är vad heter onaturligt stark. Jag har massor med sådana här elitmänniskor grejer faktiskt, Sigge. Nej, men jag har ju tre mäns hjärtan det var därför jag dog i en överdos morfin, ja. Ja, jag var ju död en halvtimme, det stod ju på löpsidan, ja. Och så gå iväg Sigge, så att du inte blir ännu rufsigare i håret nu.
Hur var det att vara död?
Ja, du vet, jag var ju så påtänd, va? Ja, så att jag kommer inte ihåg någonting.
Nej.
Det enda jag vet är när jag vaknade upp så var helt blå på hela kroppen. Mm. Och att jag inte fick gå därifrån. Och sen kom Micke Persbrandt och min dåvarande flickvän Eva Rös. Och de hade letat efter mig överallt. Ja, så jag stod där med två poliser. Och en blå gubbe stod med två poliser och skålade för att jag överlevde i Fanta när de kom in. Ja. Sigge, gå ut i våra skål. Jag vet ju precis vad han är. Och så, han är ju inte nere i någon skit nu, va? Han började dricka för mindre än en vecka sedan, va?
Ja,
så han är inte nere i skiten, va? På något sätt. Och jag vet att man kan klara av alltså det bästa filminsats jag någonsin har gjort. Jag har inte gjort mycket film, gubbar, men det jag har gjort. Den finns på SVT Play. Det är en timmes tv-film som heter Grötbögen.
Ja,
alltså jag, Torsten, det är inte för inte jag är halvafrikan, va? Jag är en av Nordens bästa scenaktörer. Jag är väldigt stor i mina uttryck, därför är jag inte så jävla bra på film. Det blir för mycket, va? På scen måste du göra, vad i helvete, på film räcker det liksom ögonen, vad i helvete. Men därför har jag aldrig varit riktigt bra, tycker jag, förutom i Grötbögen. Där har jag så mycket morfin i mig, jag är så jävla morfin på tänderna, så jag orkar bara göra det absolut minsta, va? Och det blir så jävla bra. Så vad jag försöker säga är att jag har klarat av arbeten tyngre än de här i betydligt värre tillstånd än Rickard Flink nu, va? Och det skulle han också kunna göra om han skärpte ihop sig. Ni hörde ju på, nej, ni hörde inte. Du, jag, Sigge och Daniela hörde där när jag skällde ut honom efter noter, hörrni. Mm. Efter noter. Då blev han ju nykter direkt, hörde det. Så han kan välja det. Som jag fick välja på filminspelningen för Grötvägen, förstår du det? Att vara nykter fast man är onykter. Han kan välja det. Och det borde Sigge säga åt honom.
En dag går, två dagar går och Rickard svarar varken på sms eller telefon. Det verkar alltså som att han menar allvar med sitt avhopp. Men det finns så många frågor som jag fortfarande känner att jag måste få svar på. Inte minst det här mysteriet kring vad som hände egentligen år 2000. Jag har alltid undrat hur utlöstes det där bråket, vad ledde fram till det? Vem gjorde vad mot vem? Vad hände egentligen som resulterade i att de inte pratade med varandra på 20 år? Så jag bestämmer mig för att fortsätta. Jag bestämmer mig för att koncentrera mina efterforskningar på uppgörelsen för 20 år sedan. Rickard är försvunnen och Torsten är rejält nedsliten av inspelningarna. Men jag vägrar ge mig. Jag måste få svar.
Återigen gryr dagen vid din bleka skuldra. Genom frostigt glas syns solen som en huldra. Ditt hår, det flyter över hela kudden. Om du var vaken skulle jag ge dig allt det där jag aldrig ger dig.
Du har lyssnat på Återföreningen, en exklusiv Podmy-produktion.